Välkomna till dagens debatt, och jag kan börja med att konstatera att debatten går het just nu gällande vem som egentligen påverkar regeringsförhandlingarna, vem som skulle få påverka regeringsförhandlingarna, vem får vara med på ständerhuset och vem inte och vem borde vara där. Det lät lite såsigt, men att det där, jag utgår idag delvis från arga kolumnisters skrivelser i saken. Då börjar jag till exempel med Mika Koskinen på Ilta-lehti, som skrev en väldigt ilsken och lång kolumn i förra veckan. Och där så säger han bland annat att det är fackföreningsrörelsen som har sett till att Antti Rinne nu är den som bildar nästa regering. Ungefär så. Och så välkomnar jag dagens debattörer, Nina Westberg, organisationsombudsman för Metallfacket.
Tack.
Välkommen. Tack. Och du har också, äger också SDP-partibok. Det är kanske relevant att säga nu här, så spelar vi med öppna kort.
Ja.
Japp. Så har vi Johanna Vartiainen här, samlingspartiet och numera oppositionspolitiker, riksdagsman.
Ja, och kanske kan man precisera att jag hade också SDPs partikort i 37 år. Så jag vet inte något annat om den rörelsen också. Men nu har jag varit i samlingspartiet i 4 år.
Ja, och det där, hur känns det att vara i opposition?
Vi vet inte hur det, om vi hamnar i opposition än så länge. Men då anpassar man sig till det läget och ser till att den ekonomiska politikens eventuella svagheter och tillkortakommanden får tillräckligt med utrymme i den politiska debatten.
Och det var bra att jag blev påmind om det där. Här kommer genast att vi vet inte än om vi är opposition, säger alltså Johanna Vartiainen. Sture Fjäder är också här. Akava representerar du. Du är ordförande för Akava. Mm. Och är det så att du också äger partibok?
Jo, jag är medlem i Samlingspartiet och har ett förflutet i Svenska Folkpartiet. Jag brukar säga att det finns två goda borgerliga partier i Finland. Det är Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet.
Okej, så nu har vi alla öppna kort här. Och jag har inte några partiböcker överhuvudtaget, så att det om det. Det där, Mika Koskinen bland annat, han går hårt åt. Han säger att fackföreningsrörelsen, de såg till minsann att Antti Rinne blev alltså ledare, ordförande för SDP. Och sen har de ännu skyfflat in pengar, så att SDP nu har vunnit valet, knappt men dock. Och nu så festar de med alltså SDP och facket festar på ständerhuset. Kommentarer, vi börjar med Nina Westberg.
Ja, det är ju roligt när det plötsligt väcker känslor. Och ska vi säga, den här senaste regeringsperioden så har ju nog facket väckt stora känslor annars också när man har protesterat mot de orättvisa lagförslag som regeringen gjorde under förra perioden och så vidare. Men det är ju bra att det där påminna sig själv och alla andra om att det där fackföreningsrörelsen, en ytterst demokratisk rörelse där medlemmarna påverkar i alla beslut, kan man säga, för att det är medlemmar som sitter i alla beslutande organ och det är medlemmar som väljer ordförande, styrelse i alla fackförbund.
Men påverkar det också vem som leder SDP, så som Mika Koskinen här sa?
No, givetvis inte alla fackmedlemmar, men att vi kan ju inte hindra folk att gå med i partier, om det sen är i Socialdemokraterna eller Samlingspartiet eller vilket parti som helst. Det är ju klart att vi uppmanar våra medlemmar i facket att vara samhällsengagerade, ta del av samhället. Mm. Och folk får ju sen fritt välja var de tycker att de vill agera. Att inte är det ju liksom någon som förbjuder att du inte får gå med i ett visst parti eller du måste gå med i ett visst parti. Utan...
Mm. Nej, naturligtvis inte, men nu säger jag nu den här arga kolumnisten, han inte enda, säger att det där att Antti Rinne är nu skyldig facket, alltså en gentjänst. Nu ska det betalas tillbaka.
Det är en rolig kommentar, tycker jag, för att om vi tänker att facket har ju funnits i det här landet över 100 år och facket har tvingats samarbeta med vilken regering, vilken statsminister som helst. Och vi hade ju i tiotals åren en bred trepartsbehandling där vi ju tillsammans med arbetsgivarna och regeringen byggde breda inkomstpolitiska förhandlingar och inte var någon skyldig någon någonting då. Tillsammans kom vi överens, och det är ju tack vare den konsensusen som vi har byggt det här landet. Att det där, inte säga att någon är skyldig något. något i det här skedet. Men jag sitter ju nu inte på ständerhuset, jag har ett inside information. Så jag är ju här som en ombudsman, och det här är liksom mina högst personliga åsikter.
Vad säger ni andra, Johan och Vartiainen?
Ja, alltså, det här trepartskonsensus har nog gjort att vi har en synnerligen hög arbetslöshet och låg sysselsättning i Norden. Så att lite mer självkritisk borde du vara. Men just i fallet Antti Rinne, alltså vad hette kolumnisten Koskinen, han uttrycker sig lite burdust, men det är en smula av sanning där. Alltså Rinnes ordförandeskap var en bestämd kampanj av förtroendemannen i FFC-rörelsen. Det var väl planerat och det lyckades. De ville ersätta Jutta Urpilainen, som hade gett lite, enligt deras åsikt, gett lite för mycket gehör åt tjänstemän och forskare som säger att man behöver liberala arbetsutbudsreformer för att höja sysselsättningsgraden. Och hon var också en politiker som tyckte att den här SDP ska vara en värdeparti och en sån idéparti och inte representera någon intressebevakande organisation. Och det är därför som de ville ersätta henne. Det var knappt bara fyra röster, vad jag minns, men de lyckades. Så att i detta fall är det faktiskt, tycker jag, att mycket av det som han skriver stämmer.
Det är Sture Fjäder.
Jag skulle säga så här, att för det första när ni talar om facket, så minoriteten av alla finska löntagare hör till FFC idag. Majoriteten av alla löntagare hör till Akava och FTFC. Så när man talar om facket, ja, finns det mera. Och jag säger så här att Antti Rinnes valkampanj, om jag minns rätt, så gick vissa FFC-förbund öppet ut 2014. Och meddela att man stöder hans valkampanj. Jag tror att inte ett enda förbund i Akava eller FTFC skulle klara det, att man skulle börja stödja politiska valkampanjer eller vara med i någon för att fälla någon ordförande. Det klarar vi bara av, för att vi upplever att det har vi aldrig fått mandat att göra. Men det här är ingen kritik, man gör så som man vill i olika fackförbund, men jag tycker det verkar väldigt konstigt att man går in och blandar sig i partipolitik så öppet. Det är ju det var fråga om, och jag tror det är fråga om i Koskinens kolumn också, att han kritiserar det att fackliga rörelser går in och blandar sig i partipolitik. Jag tycker det är kritiken i den där.
Ja, jag vill alltså understryka nu ännu att Nina Westberg, du är ju inte här för att representera FFC, det är ju inte det som är tanken, utan överhuvudtaget diskutera det här inflytande eller den här modellen vi har för hur olika intresseorganisationer har inflytande. För att nu precisera lite, så alltså handlar det direkt om också pengar. Det var så att FFC tillsammans med några andra, alltså med förbund, skapar någonting som de kallar för Vapaiden valtakunta. Det är ett intressant namn också. Det är en stiftelse.
Landet för det fria på svenska. Det var en kampanj som det där vars mål var att lyfta de här arbetslivsfrågorna. Nu pratar vi riksdagsval och inte Antti Rinnes ordförandekampanj.
Ja, men det är just det, är alltså riksdagsvalet som också har varit här i skottgluggen, eftersom man anser att facket har då hjälpt till den här knappa segern då för SDP, så att det är Antti Rinnes som är överhuvudtaget.
Landet för det fria kampanjen startades av fackliga unga som var oroliga för den utveckling som hade skett under den tidigare regeringsperioden, och kände att de vill göra någonting. De vill starta en kampanj där man lyfter upp de här frågorna som handlar om de ungas framtid, om arbetslivets villkor. Och därifrån startade jag det. Men det var helt klart en demokratisk kampanj som startade från de unga och deras krav. Och igen, demokratiska beslut har lett till att den kampanjen fick så stor genomslagskraft i förbunden. Olika förbund och föreningar kunde ju ansluta sig dit, precis som vem som helst av oss kunde gå med i den kampanjen.
Men var det alltså förbundspengar eller individuella pengar som där användes?
Det där kan jag inte svara på. Jag har bara varit med som en medlem i den här kampanjen. Som en anhängare av kampanjen, så jag har jättesvårt att svara på hur finansieringen har skötts. Och den har ju koordinerats enligt min där uppfattning via FFC, så jag tror att det är fel kvinna ni har här om det där, om ni vill ha korrekt och svar på vem som har betalat vad.
Jag vet, för att industrifacket PAM, servicefacket och sen kommunalfacket gick ut och sa att de har lagt in 400 000 euro per förbund i den här kampanjen, vilket ger 1,2 miljoner, så den här 200 000 har kommit någon annanstans. Så åt Johanna, jo, det var fackets pengar, det vill säga medlemmarnas pengar som används till politiska kampanjer.
Det var inte en politisk kampanj, det var en opolitisk kampanj där alla riksdagskandidater hade möjlighet att ansluta sig om de underskrev. De krav alltså, som kampanjen la fram.
Det vad jag sa här hade ingenting med partipolitik att göra, utan en politisk kampanj är det. Och i och med att man påverkar riksdagsvalsdiskussionen, och där har Nina rätt att alla nog kunde gå med i den. Men pengarna kom från tre stora FFC-förbund och de ville påverka den politiska diskussionen kring arbetslivet. Det var det du frågade om. Men pengarna kom från facket. Det är bara så.
De pengarna har säkert fackets demokratiskt
alltså
valda medlemmar.
Alltså FFC-facket kom pengarna från.
Fackets demokratiskt valda medlemmar i styrelse beslutade om att lägga till en sån kampanj.
Men är det, alltså, ofta nämner man då i, som någon slags motsats här att näringslivets organisationer skulle ge pengar åt borgerliga kandidater. Men vad jag vet finns inte såna pengar. Alltså, jag fick understöd för min kampanj, men alltid från individer. Vad jag vet, eller vet ni kanske, ger EK några eller Finlands företagarna, de ger inte några, som organisationer ger de inte någon finansiering för valkampanjer.
Det var för att plocka upp det här var det att vi vill föra en diskussion om att vad är arbetsmarknadsorganisationernas roll i Finland. Och arbetsmarknadsorganisationens roll i Finland är inte att blanda sig i partipolitik. Akava sköter lobby varje dag, oberoende om det är val eller ej. Men man måste hålla liksom någonstans gränsen att hur långt kan man gå. Och vi har nog den linjen och alla våra 36 förbund att vi blandar oss inte i partipolitik. Vi försöker påverka den samhällspolitiska diskussionen, men vi skulle inte klara av att sätta 1,4 miljoner in i någon stiftelse som ska föra en viss diskussion. Det tror jag inte våra medlemmar skulle vilja göra, så att jag tror att Koskinen vill skapa debatt kring det, att vad är arbetsmarknadsorganisationernas roll är och vad de inte ska vara. Jag tror mer det är fråga om det i den här diskussionen.
Menar du Sture att det där en liksom utomstående part ska definiera vad arbetsmarknadsorganisationernas roll är? Jag har förstått att det är medlemmarna som också beslutar om stadgar i en förening såsom fackförbunden är. Och det är ju de som säger vad verksamheten ska riktas till. Också i förlängningen finanserna.
Ja, men det är klart, alla centralorganisationer och fackförbund beslutar själv. Jag bara ville definiera det, hur vi ser på situationen i Akava. Vi håller bort partipolitik etc. Och sen måste vi komma ihåg att de här fackliga avgifterna är avdragsbara i beskattningen. Och så vill vi att de ska vara. Och då tycker jag nog när de är så då ska nog samhället också lite kunna få vara med och definiera vad är vår roll och vad den inte är. Och vår roll när vi tittar ur Akavas synvinkel, så vi sysslar inte med partipolitik. Och det säger jag inte att någon annan gör heller, men Koskinen säger att ni gör det.
Men med samhället som definierar, så då säger du att alla andra utom de som är fackliga medlemmar ska vara med och definiera det. Eller?
Men så blir det, alltså Sture har ett poäng där, att det finns också en sån statlig subvention i och med att de är avdragsgilla. Men alltså det här grundläggande poänget som vi utgick ifrån, det råkar nu stämma att Antti Rinne är väldigt starkt en sån fackföreningsrörelsens man, och ur hans synvinkel är det inte kanske så, alltså är det, ur hans synvinkel är det konstigt att prata om huruvida det är FFC eller SDP, eftersom det i hans värld är det i hög grad samma sak. Och på sätt och vis är det kanske ärligt att alla vet att SDP och FFC har ungefär samma politik. Det är väldigt, jag vet inte om Nina du vet, men jag ser i arbetsmannasfältet har jag inte sett några liksom skillnader alls i vad SDP och FFC strävar mot.
Inga skillnader alls, okej, det är intressant, men att när du lyfter upp det här Antti Rinne är en så att säga fackföreningsman. Det är väl inte så konstigt. Han har jobbat största delen av sitt arbetsföra liv inom fackföreningsrörelsen. Likväl var tidigare statsminister eller sittande statsminister Sipilä var ju en företagare. Och det var ju också helt nej, öppet alltså, för allihop.
Han men det var, FFC-gänget som gjorde att han blev ordförande i SDB. Det var inte Finlandsföretagarna som via någon kupp gjorde att Sipilä blev ordförande i Centern. Det är ändå en väldigt stor skillnad där.
Jag
skulle säga så här att alla, i ett demokratiskt land som Finland så får alla finska medborgare ställa upp i riksdagsval oberoende vad man har för bakgrund eller ej. Men det är helt klart att när du börjar närma dig regeringen eller att du blir minister eller statsminister så då måste du nog klippa banden till allt vad du har gjort och haft. Och jag tror att om Antti Rinne blir statsminister så gör han det och det finns ingen liksom, men han representerar ett politiskt parti. Men tillbaka till den här diskussionen som Koskinen har plockat upp här i sin kolumn, så det är ju det att fackliga organisationernas roll och bindningen mellan politiker och fack eller arbetsgivarorganisationen, den ska inte finnas där för att det är inte det vad de fackliga organisationerna eller arbetsgivarorganisationerna ska syssla med.
Jag måste här bara komma inflika, bara för att förstå det här så här, eller för att någon som lyssnar nu där börjar kanske fundera att okej, om du jobbar kanske på en firma som inom metall och hör till metallfacket.
Det finns inte metallfacket mera,
industrifacket, nu börjar jag också yra här, alltså industrifacket, exakt. Och det där, jag betalar då en avgift dit, jag har medlemsförmåner och sen så hör jag en sån här grej att okej, att de har bidragit till den här kampanjen på det här sättet rent finansiellt. Och så kan jag tänka att kanske mina politiska preferenser är helt annorlunda. Kanske jag inte alls röstar på SDP eller på något som Rinne liksom förespråkar. Sånt. Så upplever du där att det är någon sorts demokratisk problem?
Så vi har ju föreningsfrihet i Finland och var och en av oss kanske jag väljer till vilka föreningar vi hör, och hit hör ju också fackförbunden, och det är ju helt klart. Men att det är ju liksom en sån grej att fackets främsta uppgift är ju att förhandla kollektivavtal och upprätthålla branschens arbetsvillkor. Och jag menar, sen väljer ju varje medlem också den här exemplet som du tog, en metallarbetare, så väljer ju, kan ju delta i de demokratiska val som facket ordnar, dels i förtroendemannaval, arbetarskyddsval på arbetsplatsen, val till fackavdelningen, val till fullmäktige, val till fackets kongress.
Till men kan den personen då, den här påhittade personen, kan hon påverka det att om mitt i allt industrifacket beslutar ge en större summa pengar till en sån här valkampanj?
No, i efterskott, det är ju i alla beslut att när beslutet tagna så är de tagna, och då är det svårt att påverka som enskild individ. Det är ju helt normal demokrati. Men att det är ju helt klart att det är ju varken fullmäktige ledamöterna i fackförbunden eller styrelseledamöterna på något sätt hemliga. Och det är ju fritt fram för var och en att ta kontakt med den man vill att eller den som representerar ens område eller den som känns närmast.
Har folk ta i kontakt? Vet du?
Jag har inget kännedom om det.
Okay.
Alltså, det här är inga svartvita frågor, men när Sture, du säger att om Antti Rinne blir statsminister då klipper han den här förbindelsen till sin förflutna. Där är jag lite tveksam eftersom han är nu så en väldigt urdragen fackförbundsperson. Jag kommer ihåg ett tal som han höll där han sa att det är helt fel att man i näringslivet nu fäster så mycket uppmärksamhet vid det här, vad heter på svenska, osingonsajat, alltså
dividender
och kundernas behov. Och det var ändå en sån utpräglad fackföreningspersons uttalande att och jag tror bara att hans bild av ekonomin är, eftersom han har knappast någon annan erfarenhet än fackförbunden, hans bild av ekonomin är på något sätt snedvriden, och det blir väldigt svårt att liksom förändra på det.
Jag tycker det är intressant här att på något sätt är det som att en viss person i det här landet har inga möjligheter att utveckla. Att har man haft en sån här bakgrund så är man sån resten av livet. Och jag tror ändå på livslångt lärande och jag tror på att folk växer i de uppdrag man tar sig an och får. Och det tror jag också gäller Antti Rinne, SDPs ordförande och kommande statsminister.
Men låt oss herrar. Låt oss hoppas. Men jag har sett honom på nära håll.
Inte som statsminister.
Om jag, när mitt namn nämndes så det är oberoende vem som blir statsminister, så tycker jag en statsminister kanske var helt obunden och klippa alla band till olika organisationer. Han ska lyssna på alla och han ska köra Finlands sak. Men ska de fackliga organisationerna ha en framtid i det här landet? Nu har det ju gått bara bakåt vad gäller medlemsantal. Vi har hållit våra ställningar, men FFC har minskat och FFC har minskat. Och organisationsgraden är under 60, den börjar gå mot 50. Och jag tycker att de fackliga organisationerna inte ska blanda sig i något partis ordförandeval. Man ska inte delta och dela ut pengar i valkampanjer eller några andra kampanjer. Man ska hålla sin egen roll och som vi jobbar med alla politiska partier. Vi har inga partipolitiska grupper i Akava etc. Så att det var ju egentligen det vi skulle debattera här och därför så tror jag, Nina, att ska fackliga organisationen ha en framtid så måste man klippa av det här bandet i partipolitik. Och det är nog ingen hemlighet att FFC har ju två politiska grupper i sitt fullmäktige idag. Det är Vänsterförbundet och det är Socialdemokraterna. Att ska fackliga organisationen kunna leva i framtiden så måste man vara mindre partipolitisk och mera jobba med andra frågor. Så att jag tror det är nog en diskussion som vi i fackliga organisationen måste föra i framtiden om vi ska ha en framtid.
Det är ju så som facket alltid har agerat, att facket har ju varit liksom en framtidsorganisation och drivit samhället framåt, och inte säga här varför det inte skulle ske så i framtiden. Det är ju helt klart att det där facket ska utveckla samhället som en vital del av det, eftersom facket representerar de arbetande människorna. Och där kan man ju säga, när du sa att facket ska hålla sig till arbetsmarknadsfrågor och så då säger jag också att politikerna ska hålla sig då till politiken. Att vad gjorde herr Sipilä? Han tog in på arbetsmarknaden och det där ville börja styra och ställa. Så att det där, om vi håller oss vid vår läst och samarbetar, så tror jag att det går riktigt bra, politiker och arbetsmarknadsparterna.
Sipilä tog in i arbetsmarknadslagstiftningen, vilket är riksdagens ärende, absolut. Men alltså en sån tydlig, ett bevis på hur Antti Rinne agerar är nog skillnaden och den väldigt tydliga skillnaden i hur man för den här regeringsmanglingen. Jag råkade vara med 2015 i Smolna. Och då satt det inga intresseorganisationsrepresentanter vid de här förhandlingsborden, vad jag minns. Det var bara riksdagsledamöter, och sen använde vi oss av tjänstemän som sekreterare i de här grupperna. Medan man nu ser liksom direkt de här FFC-representanterna sitta som förhandlare i på ständrättshuset. Och det är en tydlig skillnad. Och det är på något sätt ett bevis på vad jag var inne på. Att Antti Rinne har en sån intressebevakares syn på hur samhället fungerar. Och det börjar från dag noll i regeringsmanglingen.
Det är intressant det här med att FFCs representanter, om jag har förstått det rätt, och nu är bara det som jag har läst i tidningar och i media, så finns det över 20 arbetsgrupper. Johanna vet bättre.
Jag har ingen aning nu
om 20 arbetsgrupper, och jag har hört om en som råkar ha FFC som arbetsplats. Så det är nu lite så här att man ropar efter vargen, att det är så farligt om det är en människa av.
I just den arbetsgrupp säkert som handlar om arbetsmarknadsfrågor. Jag säger bara att det är en väldigt kvalitativ skillnad, eftersom man i Smolna 2015 utgick ifrån, och det var Sipilas fräscha och kloka beslut, tyckte jag. Man utgick ifrån att man inte släpper in några intressebevakare. Det här blir det politiska systemets mangling. Och jag tyckte det var bara en ganska ny och bra utgångspunkt för Finland. Och nu är det lite synd, tycker jag, om man backar.
Det här görs ju ändå så som du själv har påpekat tidigare, Johanna, att det är ändå med öppna kort. Man kan ju också påverka bakom kulisserna.
Det är ju för sig sant. Men jag kan bara säga för min del, jag var, 2015 var jag ordförande i den grupp som förhandlade och författade det här sysselsättnings- och konkurrenskraftsdelen. Och vi pratade sinsemellan, alltså riksdagsledamöterna, partirepresentanter, och sen använde vi oss förstås av tjänstemän och forskare och sakkunniga. Men det var inga intresseorganisationer vid det bordet, och det tyckte jag var bra. Jag träffade inte heller några från Suomen Yrittäjät eller FFC eller EK eller några. Vi funderade i den där gruppen.
Mm. Det syntes ju sen de kommande 4 åren att ni inte hade utnyttjat och träffa de organisationerna, alltså det, och de reaktionerna som det väckte sen.
Just det, och vi har fått plus 140 000 i sysselsättningsökning. Under den förra regeringsperioden, då var Lauri Ihalainen före detta FFC-ordförande, han var arbetsmarknadsminister. Hans princip var att man inte lanserar några reformer alls som inte hade accepterats av EK eller FFC. Och resultatet var över en minskning på över 100 000 i sysselsättning. Så att jag tyckte ändå att det var jättebra att vi kunde ha en sån fresh.
Och i de här 140 000, så det betyder alltså det att du ska ha minst 1 timme arbete per vecka. Ja. Det är väldigt mycket korta snuttar av arbete.
Det är intressant insyn till regeringsförhandlingar man får här. Alltså den första så bestämmer att man inte fattar något beslut som inte godkänns av båda. Den andra tänker att nu lyssnar vi inte på någon, vi gör precis som vi vill.
Nej, alltså regeringsmanglingen.
Ja, precis, exakt.
Där. Ja. Och det är ändå, du ska titta på Finlands författning, valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, bla bla bla. Och det är där, jag gillar inte den här idén att det finns en sån övrehus, övre kammare med arbetsmarknadsorganisationerna.
Om jag tittar tillbaka på 2015 och 2011 och 2019, så jag var ordförande, jag blev ordförande i maj 2011, och då var regeringen, men då skötte jag lobby också i en annan roll, och har gjort det och vet vad jag gör idag, vad jag gör imorgon, vad jag gör i övermorgon och vad jag gjort förra veckan. Det är ju klart att jag träffar de som sitter på ständerhuset, men skillnaden är det att sitter man i förhandlingsbordet eller inte, är det Johanna här ville plocka framåt. Ja. Och de fackliga organisationerna har ju inte fått någon mandat i någon politiska val. Så nu måste vi förstå vår egen roll, men en fiffig regering lyssnar också på arbetstagarorganisationerna, arbetsgivarorganisationerna, för att få någon balans, och kanske vi har något kunnande också, men att det som har hänt under den här regeringsperioden, det måste jag hålla med Johanna, att sysselsättningen blev bättre, och en del av det är konkurrenskraftsavtalet, och en del av de reformer man har gjort inte hade bara kommit av den ekonomiska tillväxten. Och nu hoppas jag så att den här regeringen också lyssnar på arbetsmarknadsorganisationerna och får någon balans i frågorna. Men det är klart att vi måste få ännu bättre sysselsättning, och nu är de liksom snälla och goda sakerna gjorda. Nu tror jag också att man hamnar att göra sådana saker som kan ta lite sjukt. För att nu har vi då en halv miljon människor med bara grundskola, trots att utbildning är gratis i Finland. Och deras sysselsättning går bara neråt. Och de människor måste få ut på jobb för att få sysselsättningsgraden uppåt. Och då måste man göra saker också som kanske inte alltid ur de fackliga organisationerna känns så väldigt snälla.
Men nu talar du om att det är snälla saker som är gjorda. Om jag nu följt med den gångna regeringsperioden 4 år, så här i offentligheten har man uppfattat det som allt annat än snälla, om vi talar om aktiveringsmodeller och sånt här, som blev hemskt impopulärt.
De är ändå väldigt modesta eller moderata, skulle man säga. Alltså om du tittar på den stora världen, vad man gjort i Danmark, Tyskland, Storbritannien, de här reformerna som gjorts, de är väldigt återhållsamma. Men ändå har man fått hyfsat resultat.
No, vilka är de här, om jag nu frågar om det eftersom min nyfikenhet väcktes, vad är det som du styr till exempel nu syftar till?
Jag kastar bollen till ständerhuset och inte går här i offentligheten ut med nya målsättningar. Men det är helt klart att vi måste få åtgärden som gör att vi får människor
som till exempel invandrare som har ska vi säga finländare och invandrare eller nyanlända som har en dålig utbildning, deras sysselsättningsgrad är väldigt låg och där måste man sätta in åtgärder och vi kan inte vänta i 4 år att människor alla utbildar sig på nytt, utan vi måste göra strukturella förändringar på arbetsmarknaden som gör att människor går ut i arbete och det tror jag alla finländares intresse att vi gör det, för att annars kommer vi inte på sikt att kunna finansiera välfärdssamhället. Om vi nu tittar på vem som betalar inkomstskatt på stats- och kommunalskatt i Finland, så 24% av alla som betalar inkomstskatt betalar 75% av alla inkomstskatter. Så en fjärdedel upprätthåller välfärdssamhället i Finland idag, och så kan vi inte ha det i framtiden. Där har man någonting att fundera på ständerhuset.
För 4 år sedan så bad statsministern då med sitt nya regeringsprogram att vi alla ska gå med i talko, måttliga löneförhöjningar, vi ska alla kära lite på vårt socialskydd och så vidare. Och jag hoppas ju nu att det här talko som nu behövs är just det här som Sture lyfter upp här. Vi behöver lyfta utbildningen, vi behöver få en förlängd läroplikt och vi behöver satsa tillbaks det som har dragits från yrkesutbildningen. Det är katastrofala budskap som kommer därifrån. Och det om någonting, utbildningen om någonting, är det viktigaste vi har som ett litet land, som också är en stark konkurrensfaktor. Och här handlar det ju inte bara, tycker jag Sture, om det att vi ska liksom lägga dem som kanske kommer hit från ett annat land som inte har en utbildning på skolbänken, utan många av dem har också en hög utbildning som de har med sig. Och vi måste liksom dra nytta av det och inte lägga liksom högt utbildade akademiker och till städarjobb, för att vi godkänner inte några andra examen än de som man har tagit här. Och det här är en jättestor fråga, men det är helt klart att vi måste möta de här utmaningarna. Utbildningen liksom A och O, jag utmanar nu alla både på ständerhuset och här och överallt, att nu är det utbildningstalko som gäller. Absolut, det är det vi måste lyfta upp. Också från skolan hörs det, som vanliga grundskolan hörs det alarmerande uppgifter om hur barnen mår och vad vi behöver för satsningar dit.
Jag tror att vad gäller nyanlända eller invandrare så vi har rätt ut vad det är för människor. Det är väldigt få sysselsättningar som har en högskoleutbildning. Och jag tror att det viktigaste där är att man sköter språkutbildning. Mm. Du kan inte jobba i det här landet i alla fall om du inte kan finska fullständigt, eller bra finska och bra svenska beroende på var du bor. Så att jag tror att sätta in insatserna där och sen då också ut på arbetsmarknaden. Och vi måste ta den diskussionen också i Finland som är lite tabu just nu. Har du bara grundskola så måste du nästan ta emot så kallade låglönejobb. Som är lite, och det här är en förbjuden diskussion i Finland, men annars klarar vi inte av det. Av den här diskussionen. För jag tror att det är bättre att man gör någonting och också får sociala inkomstöverföringar än att man bara får sociala inkomstöverföringar. För jag tror att alla människor vill vara med i ett samhälle och vara aktiva. Därför tycker jag att man måste se lite annorlunda på den här situationen, vilket man har vågat tidigare titta på.
Kanske Sture här kan prata om låglönejobb, men att om vi ser på FFC så där finns redan helt enligt kollektivavtalen låglönejobb. Så att börja liksom tumma på de timpengarna, så det tror jag nog inte att, och det är inte den här diskussionens hela ämne, men att det är nog liksom en svår fråga. För att det är någon som ska sen betala just via de här sociala förmånerna. Och det är just den här 24% då som betalar skatt, för att det kommer ju inte från himlen de där pengarna, utan det är ju via skatt vi samlar in. Ja, och men de som tjänar mera ska betala mera skatt och de som tjänar mindre ska betala mindre skatt. Sen jämnar vi ut och vi håller alla med. Och vi släpper ingen igenom det här trygghetsnätet som vi har byggt tillsammans.
Ja, alltså ingen motsätter sig utbildningsinvesteringarna. Men den trista sanningen är att om vi vill ha hög sysselsättning och låg arbetslöshet, då behöver vi också en flexiblare arbetsmarknad. Alltså det är en sån lite socialdemokratisk myt att man kan utbilda sig bort från arbetslöshetsproblemet. Men, och så är det inte. Men vi behöver både och.
Nu tar tiden slut. Jag tackar er för att ni kom hit och diskuterade det här som jag vet att väldigt många finländare just nu diskuterar på grund av att vi journalister lyfter upp det också i arga kolumner, liksom Mika Koskinens kolumn på Iltalehti som vi lite utgick ifrån i den här diskussionen. Tack Johanna Vartiainen, tack Nina Westberg, tack Sture Fjäder. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.